Vilken replik eller scen i föreställningen Våldets historia fastnar ni för och varför?
Jag hade svårt att välja, så jag ser nu två olika repliker. Ljug inte, bögjävel, vi vet att det är sant. Och så, det värsta är inte vad man gör, utan det man är. Och framförallt den bild man ger av sig själv.
Mm-hmm. För mig var det nog kort och gott det här som de hade klottrat på väggen. Där det stod sitta fast, eller köra fast.
Just det. Sa Lasse Garoff och här innan Jenny Jägerhorn. Och jag heter Marit Lindqvist. Och jag tänker på en nyckelmening för mig i den här föreställningen som är: jag har inte ett enda lyckligt minne från min barndom. Välkomna till Kulturpodden, där vi den här veckan dyker ner i föreställningen Våldets historia på Lilla teatern i Helsingfors. Och det här är en föreställning som baserar sig på två självbiografiska romaner av den franska succéförfattaren Édouard Louis. En författare vars böcker också finns översatta till svenska. Och för två år sedan besökte Édouard Louis Helsingfors och litteraturfestivalen Helsinki Lit. Och du, Jenny, träffade Louis för en pratstund. Mm. Och då berättade Louis bland annat för dig att han upplevde att det fanns en enorm klyfta mellan det han läste och den värld som han levde i. Och att han började skriva för att tillintetgöra den klyftan. Jenny, kan du berätta lite om vem Édouard Louis är, varifrån han kommer och hur hans bakgrund och hans uppväxt syns i de böcker han skriver?
Ja, jag minns det som ett jättefint möte och samtal framförallt. Han stannade betydligt längre än vad vi hade kommit överens om, alltså så till den grad att han nästan höll på att missa planen. Hans agenter kom där och så där stampade och hade sig och han bara fortsatte och fortsatte. Intensiva diskussioner. Édouard Louis är en av Frankrikes mest omtalade samtida författare just nu. Han föddes för 33 år sedan i en liten by i norra Frankrike där han växte upp under väldigt tuffa förhållanden. Det var ont om pengar, livet präglades av hårt arbete, utanförskap och våld. Och redan som ung kände han att han var annorlunda, framförallt det här med att han var homosexuell, någonting som var svårt. Med tanke på att vara öppen i den miljö han växte upp i. Och det här, mycket av det här syns tydligt i hans böcker. Redan i debuten Göra sig kvitt Eddie Belgöl, som han hette tidigare. Belgöl betyder ju vackert ansikte eller sötnos, som de pratar om här i föreställningen. I den här första boken så talar han öppet och ärligt om sin uppväxt, hur det är att vara ung och homosexuell i en machokultur och om kampen att få vara sig själv. Han använder nästan alltid egna erfarenheter för att sätta ord på större samhällsproblem som fattigdom, klasskillnader, fördomar och rasism. Och det gör att de här böckerna inte bara blir personliga berättelser utan också en slags uppgörelse med det franska samhället och de orättvisor som finns där. Och det är nog därför han har blivit en så viktig röst både i Frankrike och internationellt, att den här hans skarpa sociologiska blick finns hela tiden här. Som gör det relevant också i Finland. Jag har läst nästan alla hans böcker. Den sista, La Fond Roman, på franska. Och gillar hans språk som är väldigt rakt och avskalat. Men det känns som att varje mening är väldigt noga utvald och knivskarp. De här meningarna är liksom korta och direkta. Avskalade från onödiga meningar. Och känns som att språket på något sätt bär på samma kraft och smärta som de här erfarenheterna han skriver om. Och han pratar mycket om våld i språket också. Mm. Och det tycker jag är speciellt intressant sen med tanke på att hur det översätts till en scenföreställning.
Mm. Ja, och nu då när de här två första verken av honom, Göra sig kvitt Eddie Belgöl och Våldets historia, har satts upp på scen och nyligen haft premiär på Lilla teatern Helsingfors. Och Lasse, hur skulle du beskriva den här föreställningen?
Ja, jag har ju inte läst hans böcker tidigare, så det här var på något vis första gången som jag mötte hans verk så här. Och, ja, den här första delen av föreställningen där på Lilla teatern, så det handlade om hans barndom där i Alencor i Frankrike. Jag kollade hastigt upp var den här byn ligger, och det är alltså i närheten av Calais där vid Engelska kanalen, så är ett litet stycke in i landet och knappt 1300 invånare, så det är ju nog alltså smått. Mm. Och sen så där lite av nyfikenhet så klickade jag runt så här på Google Street View där och såg på bilderna från den där byn, och det såg ju otroligt pittoreskt ut. Alltså, just där i den där bilderna var det en sån här somrig landsortsby med sån här nätta små hus och sån här smala ringlande vägar och så här. Men så är det ju alltså inte där i scensättningen på Lilla Teatern, för de har, där hade de byggt en sån här stor blank blå skolkorridor över hela scenen, riktigt från sida till sida, och den kommer långt fram mot kanterna av scenen, så det blir bara som en sån smal remsa. Det känns som att den här skådespelarna trängs ut nästan till kanterna av scenen. Där finns inget djup och nästan ingen scenografi utöver det här. Det finns ingenstans att gömma sig. Och det är jättelyckat, tycker jag, för det är liksom ingenting romantiskt eller målande i den här scenbilden. Det finns ingenting sådär franskt, vet ni, någon sån här baguetter eller flätade korger, rödvin i flätade korgar eller något sånt.
Utan det är jätteklaustrofobiskt.
Ja, faktiskt. Ja. Ingenting som skulle låta en tänka sig att handlingen utspelar sig på något särskilt ställe eller någon annanstans, utan det är bara en sketen skolkorridor. Och där klottrar de sig ner sådana fraser från manuset på väggen där med svarta tuscher. Och då handlar det då om hur Eddie växer upp där i byn, och han är då just en vek och feminin kille med fladdriga händer och gällröst, och han hatar fotboll, och det är det enda som killarna på orten gör. Och naturligtvis så är han bög, och det syns på långt håll. Och hur han än försöker dölja saken så är det ingen idé med det. Och han blir förstås gruvligt mobbad och just så här knuffad och förnedrad och spottad på. Och han går omkring där på scenen liksom, så går han omkring i sina påsiga grå träningsbyxor som blir så där fläckigare under föreställningens gång av alla möjliga spottloskor som man torkar av på dem, och det är bara så ledsamt.
Fast det hade ju alla samma kläder.
Och så berättar han just den där historien om sin lusfattiga uppväxt med en pappa som skadar ryggen på ett jobb som han jobbar med, någon slags manligt slitsamt fabriksjobb, och sen efter det så sitter han bara hemma och äter värkmedicin och ser på fotboll. Och hans mamma som är en sådär smart människa med läshuvud och potential, men all den här mänskliga potentialen bara kastas bort när hon är hemmafru och går omkring och dör av leda liksom. Och hon blev gravid som 17-åring, och som alla andra så har hennes liv bara kört fast där. Och hennes man låter henne inte jobba, sen hon börjar tjäna mer än han, och han tjänar jättelite, och hon får inte ens skaffa ett körkort. Han då antingen bara gapskrattar eller får vredesutbrott när Eddie säger att han istället för att spela fotboll så vill han dansa eller spela teater. Den här pappan spelar så Pia Runnakko, som gör sådana jättelyckad, alltså sådana komisk tolkning av den här personen, som ändå på något vis håller fast vid den här jätteträngda och tragiska och sneva människan som ändå lyckas hon fylla ett sånt, visa en sån underlig ömhet för den där sonen, fast han är på något vis helt fel för den där. Ja, så handlar då pjäsen alltså om Eddies på något vis sådär förtvivlade försök att bara överleva utan att bli vansinnig eller gå under. Och så beskrivs sådana helt barbariska sexuella upplevelser med kusinerna i förpuberteten. Och till slut så lyckas han fly till ett gymnasium på en annan ort där han får tillgång till ett annat liv. Och man ser det här på något vis utspelas mot den här förståelsen av att han senare blir den här stora författaren som folk känner till. Och så byter han namn till Edouard Louis, och på det viset så lämnar han då det där Eddie Belguel bakom sig, blir kvitt honom. Och sen akt 2 är helt annorlunda. Den i sen sätter hans andra bok, Våldets historia. Och det utspelar sig under julnatten 2012 när Louis är på väg hem från några kompisar, och så är det en kille på gatan som helt enkelt raggar upp honom. Och de går hem till Louis och har sex, men sen så ärtappar han den där killen med att försöka stjäla hans telefon och laptop och grejer, och det eskalerar sen i en sån här våldtäkt och dråpförsök. Och en sån här polisanmälan som inte går någonstans. Och det berättas på något vis ett år i efterhand när Louis är på besök hos sin syster och berättar om saken för henne för första gången. Och den här delen av pjäsen är också helt väl uppsatt, men när den där första akten kändes jättetät och stark och angelägen, så förstod jag inte riktigt på samma sätt vad det är den där andra delen gör i den här uppsättningen, vad den här för ärende. Och det jag nu främst kommer att tänka på är att är det nu bara en orsak att sätta upp sex scener med två killar, så får man den här borgerliga publiken på Lillan att famla efter pärlhandsbandet i chock.
Ja, Jenny, hur kontrar du på det här?
Jag ska först kommentera det här med pappan, alltså, som du sa, spelades av Pia Runnakko. Jag tycker det var ett bra val att vända på steken så att det var en kvinna som spelade pappan och
Joakim Vigelius som spelar mamman.
Ja, och i boken så är den här pappan en ganska hemsk karaktär, medan här i pjäsen så det är mer som en fransk version av Homer Simpson, ska jag säga. Liksom lite sådär kul, vet du, och humoristisk. Själv gillar, jag tänker att det här handlar delvis om att den här föreställningen ibland känns lite som en självständig omskrivning av den här berättelsen. Vilken styrka tycker jag i pjäsen att den...
Brukar vara det, ja.
Ja, och jag gillar det här att första akten hade den här typiskt jakobska lekfullheten och lättheten.
Så Jakob Höglund, Jakob, som har regisserat
precis,
pjäsen.
Förlåt, ja. Vi har inte här ännu. Jakob Höglund, det är min vän också i privatlivet, så det slank ur mig nu bara det här Jakob. Ja, med den här lekfullheten och snabbheten som väger upp det tunga och på det sättet framhäver det också, tycker jag. Det tycker jag var en väldigt lyckad lösning.
Och ja, den är ju inte en jättesådär trist upplevelse. Den är ganska cool att se på. Den är inte alls sådär ledsam, fast det är ämnet.
Liksom. Den har en ljushet och lätthet i sig som väger upp det här tunga och varför man orkar titta på det.
Ja, nej, alltså jag blev förvånad då när jag var så på den också, att hur ofta folk skrattar i publiken. Mm. För att med den där läsningen av de här böckerna i bagaget, ska vi säga i synnerhet första akten, med läsningen av boken i bagaget, så tänkte jag att det här kommer att bli väldigt tungt. Men som du sa, att det finns en lätthet som kanske också just understryker den där svärtan och det där obehagliga och de där jobbiga erfarenheterna som han beskriver det.
Och jag skulle säga att den här första akten är på något sätt typiskt Jakob Höglundskt. Medan sen i den här andra akten så är det otypiskt honom att ha ett långsammare tempo på det här viset. Jag tyckte om det greppet, att de var så olika. Och jag tycker att i boken så handlar ju våldets historia om olika versioner av samma sak. Vi hör systerns berättelse eller systerns version av det som har hänt, som skiljer sig från Edward Louis, och poliserna har liksom olika berättelser eller så här. Och jag tycker att det här sceniska får fram det, just att dels hör vi systern berätta och sen ser vi också på scen det som händer, alltså det som hände. Att det tyckte jag funkar väl.
Ja, just det. Ja, ja, kanske det. Ja. Jag fick inte så mycket den där känslan av att det var en historia som berättades ur olika perspektiv. Eller alltså att det fanns olika personer på scenen som berättade om samma sak. Men jag hade mer den där känslan att det blev lite så där uppräknande. Att så hände det här, och sen hände det där, och sen gick den där killen hem. Och så här
jag tänker igen så här att det som för mig kom fram på scenen var just det här passionen mellan dem. Den stora kärleken. Det var en fin kärleksberättelse. Hur förälskade de blev. Och hur kunde det sen vända på det sättet som det gjorde. Mm. Att när man ser människor av kött och blod på scenen, så blir den mycket starkare än man kanske har kunnat föreställa sig. Mm. Jag tycker att den där kemin mellan dem funkar liksom fint.
Ja, det måste jag också säga att flera av de här skådespelarna i de här båda föreställningarna är ju alltså studerande vid Teaterhögskolan, och jag tycker att de gör ett oerhört starkt jobb faktiskt.
Verkligen.
Otroligt bra skådespeleri.
Mm. Yeah.
Och det där samspelet också mellan hela ensemblen funkar, tycker jag, jättebra i båda akterna. Den här första då, som sagt, just där Patrik Kumpulainen gör rollen som den unga Eddie. Han är så sårbar och så fruktansvärt utsatt i den där rollen som han gör. Det är en jättestark rollprestation. Och så tycker jag också de här mobbarna, det här ungdomsgänget på högstadie. De är just så fruktansvärt irriterande.
Och igenkännbara.
Ja, i sitt sätt att vara. Och jag tycker liksom i den där kroppsligheten, jag tycker att han har lyckats jättebra med att regissera deras kroppar, alltså både första och andra akten. Att man känner av den här rädslan i kroppen, men också den här totala så kallade överlägsenheten, den här bossigheten, och hur fruktansvärt självsäkra men ändå också rädda de här mobbarna är.
Och det att de byter roller väldigt snabbt. De kan spela vilka roller som helst, och det tycker jag är kul att se hur det skiftar.
Ja, också den här andra akten som är väldigt känslig att skildra. Dels den här kroppsliga åtrån mellan de här två männen. Jag tycker han gör det jättesensibelt. Och jag har ju förstått också att det här har ju inte varit en lätt regi att göra, eftersom många i ensemblen har känt igen sig så väldigt väl i det som Eddie har upplevt då. Och det här är ju saker som de också har känt i sig själva, att man kommer från en liten ort, man blir utsatt på grund av sin sexuella läggning, man blir mobbad, man vet inte hur man ska ta sig vidare.
Ja, jag intervjuar ju flera av de här personerna bakom pjäsen på förhand, och jag tror att det kanske just är en orsak varför varför det finns den här känsligheten för att kunna göra saker och ting rätt, är just det här att igenkänningen, att Rasmus Arikka som har skrivit det här manuset, så han har ju själv kommit ut med boken Homoromani för ett par år sedan som behandlar lite liknande teman. Han hör till de här som just är också uppvuxen på en liten ord, precis som Jakob Höglund också. Att fast det kanske inte alltid har handlat om att man har blivit utsatt för direkt våld på samma sätt, men man kan känna igen sig i det. Och sen tänker jag själv att fast jag nu avslöjar färg här och är heterosexuell, så kan jag också känna på något sätt starkt med de här berättelserna. Att på något sätt tycker jag att de är universella oavsett vilken sexualitet man har. De går väldigt djupt in på något sätt. Det är därför jag älskar de här böckerna. Jag måste erkänna att jag var jättenervös för att komma att tycka om den här pjäsen. För att det är så viktiga böcker för mig. Men jag tycker att de faktiskt lyckades väldigt väl. Och Rasmus Arikka har gjort ett helt fantastiskt jobb med det här manuset, tycker jag. Att plocka fram. För det är ju alltid att välja någonting och välja bort något annat. Och jag tycker att han lyckades faktiskt välja det mest väsentliga. Och lite just så här som att det blev på något sätt också en egen berättelse som passar in här just i Finland. Att det som du nämnde i början, det här sceniska, så det kunde lika väl vara någon vässa på högstadiet.
Mm. Ja,
absolut.
Och Elia Lombardinis musik var alldeles underbar och på något sätt måla fram den här stämningen på ett fantastiskt sätt.
Sen skildrar den ju också på sätt och vis den klassresa som Edouard Louis själv har gjort. Alltså han kommer ju då från arbetarklass, men egentligen underklass, för att det är ju nästan lägre än arbetarklass, fattigdomsgränsen. Och hur man tar sig bort från de här omständigheterna och kommer in på ett universitet och börjar studera. Och i den där intervjun som du gjorde med honom så pratade han just om den här med att skammen över den här sexuella läggningen ersattes av skammen över den här arbetarklassbakgrunden. Mm. Att man kommer in i andra sammanhang och att det här är också ett högt pris.
Att
det
veta liksom hur man ska använda kniv och gaffel på rätt sätt och prata på rätt sätt när han kommer in i det kretsarna. Det är en stor del av det där. No, på ett sätt våldet. Och våldet i kulturen talar han väldigt mycket om. Mm. Våldet i litteraturen. Bara det att du inte har fått ta del av kulturen. Liksom, det kan vara en våldsam gärning. Eller att litteraturens språk är våldsamt för den som inte kan det språket.
Det som jag fastnade för i den här intervjun med honom som du gjorde var också att han konstaterar att den arbetarklass han skildrar, alltså hatade han skrev om, eftersom hans litteratur då blottar den rasism som finns, den högerpopulism, den homofobi och de här maskulina strukturerna i den här miljön. Och sen svarar han då med att säga att litteraturens roll är att berätta sanningen, inte att göra folk glada.
Ja. Det är ju spännande nog det där just hur han är så frän mot den där underklassen som han kommer ifrån. Att han, just det där att han beskriver hur de gör är just så där fattiga och saknar utbildning och möjligheter och allt det här. Men också att de är så trångsynta och småaktiga och elaka.
Mm.
Och istället för att stödja varandra och hjälpa varandra att förbättra sina möjligheter så gör de helt motsatsen. Att de på något vis håller på och hunsar varandra och alla sitter fast och håller varandra ner. Det är som krabbor i en hink. Om någon försöker fly så drar de ner en igen.
Ja, det gör han mot alla samhällsklasser. Eller liksom jag tänker att vilken han sen tar sig an så det där.
Ja, och sen skildrar han på något sätt just den här utsiktslösheten och svårigheten att faktiskt ta sig bort från den här miljön, för att de flesta fastnar ju där och det där mönstret upprepar sig. Jag menar, killarna är predestinerade till att jobba vid fabriken. Tjejerna är predestinerade till att bli gravida i tonåren och stanna hemma och sköta alla barnen och så vidare. Att han skildrar ju också det här.
Mm.
Men att själv så lyckades han ju då via teatern ta sig bort från hembyn. Och han skildrar ju då just det här hur han lyckades först att ta sig till det här gymnasiet och sen till universitetet École i Paris där han studerar sociologi. Och man kan ju nog säkert säga att den här sociologin har hjälpt honom att analysera och att sätta ord på de här olika strukturerna och normerna i samhället och hur de styr vårt beteende och hur vår klasstillhörighet och vår sociala status bestämmer vilka vi är i förhållande till varandra, hur andra ser på oss och hur vi uppfattar oss själva.
Då det är det som gör de där berättelserna just universella.
Mm. Mm. Ja, och så jag tänkte så här att hur tycker ni att man ser att Edouard Louis använder sig av sociologisk teori i det han skriver?
Jag tyckte att det var just Jag funderar på det där, för det finns ju mycket så här väldigt bistra barndomsberättelser i litteraturen och så här. Och jag började fundera, vad är det som gör att den här just känns så där sociologisk? På något vis tycker jag att det är just det att han beskriver det där hur människor är så ofria. Och man vill ju så där som medborgare i ett liberalt samhälle på något vis tänka sig att världen är ett sånt ändlöst smörgåsbord av tankar och estetik och så här, där man går och plockar åt sig de sakerna som man tycker om och som är bäst. Och så är det liksom i själva verket inte alls, utan han visar det där på något vis, det där att ens åsikter och världssyn och hela det här djupa begreppet ideologi som anger hur du ser på världen som du lever i och vad du jobbar med och var du bor och vem du identifierar dig med. Hur allt det här bestämmer och på något vis styr ens tankar och vad man till och med ser som attraktivt och så här. Just det här att är du knegare eller medelklass och har du högre utbildning och hur alla de här kretsarna omger sig med sina egna symboler och regler som de skyddar sig själva med eller man ger tillhörighet. Och det är sådana helt bisarrt intima saker som vad heter dina barn och hur klär du dig och hur talar du och allt det här går i arv över generationerna. Och det här tillhörighet är verkligen ingenting oskyldigt heller. Utan för det definieras alltid i motsats till de som inte får vara med eller som inte hör till på något vis. Och om man bryter mot de här reglerna som en grupp har, så finns det alltid den där risken att man blir utstött. Och på något vis hur de här grejerna låser alla de här människorna på plats i samhället och skapar de där hindren för att kunna röra sig från en plats till en annan eller social rörlighet. Så den här, jag tyckte det var så spännande hur den här Louis beskriver just de här detaljerna så jätteuppmärksamt. Som just det här att det är helt otänkbart för Eddies pappa att Eddie skulle börja dansa.
Mm.
Och det är liksom en sån, just en av de här komiska scenerna som de spelar jättebra, där när pappan är på lokala krogen och så ytterst motvilligt så måste han säga till grannen att ja, kanske det är så att pojken inte tycker om fotboll. Och i det här sammanhanget, i den här miljön, så är det bara en så här komiskt olämplig sak för en pappa att säga om sin son.
No, det du beskriver alltså är ganska långt. Alltså han, Edouard Louis, har många gånger helt pratat öppet om det här. Sina inspirationskällor som till exempel Pierre Bourdieu, en fransk sociolog, som också beskriver det här om hur klass, utbildning, kulturellt kapital påverkar vilka chanser man har i livet, ens identitet. Och i de här böckerna och den här berättelsen också så visar han just på det här hur arbetarklassmiljöer hålls tillbaka av sådana här osynliga murar som Bourdieu kallar för reproduktion av sociala skillnader. Andra sociologer som Louis använder sig av och refererar till Didier Eribon, som pratar om teman som klassresa och identitet. Michel Foucault är en annan viktig inspirationskälla. Han har forskat om makt, normer och hur samhället formar våra kroppar, sexualitet och identiteter. Monique Wittig, hon hade där pratat om frågor om kön och sexualitet. Det är också mycket framme i Edouard Louis böcker. Och Annie Ernaux, franska författaren, hon är känd för sina självbiografiska romaner och hon vann Nobelpriset i litteratur här för några år sedan. Hon har också ett sånt här personligt sätt att skriva, alltså hon blandar sina personliga erfarenheter och berättelser med det politiska, och det har inspirerat Louis. Det finns likheter på många sätt i deras sätt att skriva. Just det här med att båda skriver rakt och enkelt utan att försköna. Så att jag tycker det är intressant att man märker liksom att han har läst väldigt mycket och han använder sig av dem i sina berättelser. Vilket gör just, jag upprepar mig, men det gör just att det inte bara blir självbiografiska berättelser utan starkt på något sätt samhällskopplade.
Ja, i den här intervjun som jag refererar hela tiden till, den intervjun som du gjorde med Edouard Louis, men jag tyckte det var jättebra. Så där konstaterar han också att när han var liten så hatade han sina föräldrar. De var våldsamma, de var homofoba. Men sen när han började skriva sina böcker då, han var ju ganska ung när han debuterade, 21 år gammal bara, så började han också förstå den här bakgrunden till det här våldet, vad det bottnar i så att säga.
Och det gör han egentligen med allt också på något sätt, att även om han har utsatts för den här våldtäkten så försöker han ändå på något sätt förklara det ur flera olika perspektiv. Att det finns en orsak till att det har skett och att det liksom är lite samhällets fel, inte bara individens.
Nej, och så konstaterar han då också att för honom så handlar litteraturen om att gräva, förstå och förlåta.
Mm.
Och det här tyckte jag var väldigt fint också, det här med att han kommer från en arbetarklassbakgrund och han kommer till en mer privilegierad miljö. Men sen, samtidigt så känner han att han hör inte hemma, inte i den här privilegierade miljön, och sen han också lämnar arbetarklassen bakom sig. Men han kan ändå inte glömma det, för det finns ju hela tiden där. Och också det där priset han har betalat för att lämna den omgivningen, den miljön.
Och var hör man sen hemma egentligen när man har de här olika sidorna inom sig? Sen tänker jag också på det att det är lätt tänkt att det här är bara då franska berättelser. Vi har ju inte sånt här i Finland. Men det var det första han sa, att ni har också klasskillnader. Att tänk på de där städerna. Jag tänkte nyligen på Bolt-chaufförerna. Det är ju rent rama slavarbete.
Mm.
Att det har vi, men vi på något sätt kanske inte uppmärksammar det så mycket. Vi ser inte på samma sätt. Tänker inte på det i vardagen.
Nej, och så tänker jag också att vad som möter oss i litteraturen. Mm. Jag menar just att i Frankrike har man kanske en tradition av de här självbiografiska berättelserna på ett annat sätt, som skildrar just uppväxt och skildrar sociala klyftor, klasskillnader och så vidare. Skildrar uppväxt på landsbygden kontra stadsmiljö och så vidare. Att man har kanske en annan tradition verkligen av att gräva där man står.
Mm.
Och göra det på ett sådant sociologiskt sätt där man just visar på hur viktig den här uppväxten är för vem man är och vem man blir i relation till andra.
Sen har jag tänkt mycket på det också, det här med kulturdiskussionen nu, som till exempel senast aktualiserades av mitt lilla grev om att de finlandssvenska teatrarna har tappat 50% av sin publik under de senaste 30 åren. Och att här kanske man kan lite använda sig av Edouard Louis också, i den bemärkelsen att varför går folk då inte på teater? Och att det handlar ganska mycket om kanske bakgrunden, att varifrån man kommer och hur mycket har man utsatts för kultur. Att är de berättelserna man ser på scen, är de sådana som berör en personligen, att man kan känna igen sig i dem? Eller är det berättelser för någon annan? Kultur kan kännas som våld om man inte har de här referensramarna och kan förstå kulturen. Mm. Musik kan vara oljud, opera kan vara oljud om inte du har referensramar och kan läsa det eller lyssna på det.
Mm.
Och jag tänker också med tanke på det här med publikraset, att det här tycker jag, den här Lillans uppsättning av Våldets historia, är en sån som är angelägen inte bara i en finlandssvensk kontext, utan den känns som en universell berättelse.
Mm. Du var inne här på att den är väldigt angelägen, och den känns också att den här uppsättningen är väldigt aktuell i vårt samhälle idag. En färsk undersökning som publicerades här nyligen så visar att hatbrotten har fortsatt att öka i Finland. Också hatbrott på grund av offrets antagna eller verkliga sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Och i de flesta av de här fallen handlar det om ärekränkning. Och jag tycker själv att Edouard Louis på ett ruskigt, bra och omskakande sätt skildrar hur det som brukar kallas för minoritetsstress kan se ut. Alltså att en person som tillhör en stigmatiserad minoritet kan uppleva en kronisk känsla av utanförskap, diskriminering, osäkerhet och socialt utanförskap. Just det här att man är ständigt på sin vakt och skannar av olika situationer. Avrädsla för att utsättas för olika typer av kränkningar eller i värsta fall våld, helt enkelt. Och jag undrar hur ni tycker att den här våldets historia landar i det samhällsklimat vi har i Finland idag och i den politiska diskussion som förs just nu.
Jag fastnar för en detalj i pjäsen som du också nämnde, Jenny, där att alla är klädda på samma sätt och de går klädda i sådana här gula reflexjackor.
Mm.
Och jag läste det lite som en sådan anspelning på den här gula västarna-rörelsen som var jättestark i Frankrike här nu för 5-10 år sedan, som ju var en sån stor proteströrelse och just på landsbygden, framförallt mot höjningar av bränsleskatter, men också sådant allmänt missnöje mot Macron och mot höjda levnadskostnader och sänkta pensioner och sånt. Och det var ju en politiskt hemlös rörelse, eller definitivt inte alltså en vänsterrörelse, snarare associerad med typ så här Marine Le Pen eller så här. Och jag tyckte det var en ganska så där smart grej som de plockade in där, som kommenterade det här på något vis det här radikala högern som kanaliserar ett folkligt missnöje som förekommer över hela västvärlden idag. Och jag minns för 10 år sedan till exempel när Trump blev invald första gången eller när Storbritannien röstade för Brexit, så var det på något vis så här att plötsligt så fanns det en sån här stor rörelse som hela det här gamla politiska etablissemanget och hela den här dagstidningsläsande klassen på något vis stod helt handfallna inför, eller helt enkelt inte förstod vad det handlar om, att vad är det de vill och vem är de och varför vill alla lämna EU plötsligt? Och när de här rörelserna just började få en jättestor politisk betydelse så fanns det en efterfrågan på också på författare som kunde skildra den där verkligheten i de här regionerna som stödde dem på något vis inifrån. Och det slog mig att på ett så här lustigt sätt så känns Edward Louis som en parallell till typ J.D. Vance i USA.
Mm-hmm.
För han blev ju också berömd för sin roman, den här Hillbilly Elegy, som, där han beskrev sin uppväxt i en sån här småstad i Ohios rostbälte. Men att det drar på något vis helt motsatta slutsatser. Och det, ja, jag tycker det är spännande det där hur just Vance som vicepresident också, så han profilerar ju sig som en populist att han talar för folket, men det är absolut ingen sån här gråtmild vänsterretorik om att man ska värna om de svagaste i samhället eller någonting sånt, utan istället är det på något vis det här att jo, man fattar att liberalerna gillar invandrare och minoriteter och veganmat, men för den där majoritetsbefolkningen, den där breda vita arbetarklassen i mellanvästern, så behöver veta det här att vem kämpar för mig då? Och det är den där retoriken där.
Jag tänker att det känns som att i och med de här högerpopulistiska vindarna som nu har blåst här de senaste åren, att det känns som att samhällena har på något sätt gått lite back och blivit mer konservativa på olika håll, varför de här berättelserna har blivit ännu mer angelägna. Och just det här att i den här lilla arbetsgruppen Ren, som har gjort den här föreställningen, så är det så många som för vilka den här berättelsen kommer så nära. Jag såg flera stycken på premiären som var helt tårögda efter föreställningen, och den berör verkligen. Så som du sa, i och med att det är helt uppenbart, det finns fakta på det att samhällsklimatet blir hårdare och de här minoriteterna faktiskt får utstå mera våld, så är det faktiskt en superangelägen berättelse.
En berättelse som också visar på något sätt på det här som Edward Louis själv var inne på, den här vikten av att förstå och förlåta.
Absolut. Mm.
Ja, men också det där att han är ganska krävande också. Eller på ett sätt, han låter ingenting glida bort eller sådär. Han minns nog allting. Och det är det som jag tycker att det är spännande med den här iscensättningen också. Eller den här beskrivningen av sin uppväxt. När han på något vis säger att han vet vem ni är och vad ni går för. Och på något vis det där som man säger, att om ni vill ha respekt och ni vill ha det bättre, så får ni lov att vara bättre människor och sluta trycka ner varandra.
Jag tror att det kanske också är en del av det där att han från början har varit, jo, han försökte passa in, vilket alla de här som har gjort pjäsen också känner igen sig i, att man har försökt spela den här heteromannen och lite.
Ja, vara en riktig kar.
Vara en riktig kar, ja, precis. Men samtidigt så, om du märker att någon hela tiden lite kritiserar dig eller så här, så får du kanske också mothugg. Alltså det att i synnerhet sen när han har kommit tillbaka till den här byn då senare, så vem tror du att du är och vet du finns för dem? Att här har vi nu lunkat på i vårt samhälle och vad ska du nu komma hit och tro att du är någon? Vet ni? Jag tänker så här att just i de här tiderna när folk håller i sina plånböcker, biljetterna har blivit ganska dyra, tiden är knapp och på kort och man väljer noga vilken föreställning man går på. Men att samtidigt så våga lite utsätta sig för något annorlunda och nytt. Och det här är en sån pjäs som är väldigt stark. Men jag kan tänka mig att en del har förutfattade meningar att det här är någonting svårt och usch och våld. Men jag tycker samtidigt att den har en lätthet och ljus och just försoning som känns jättefin i den här tiden. Den ger mycket.